Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Palmemordet, Anders Leopold.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90
000. Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varandra. Varför ska jag?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Ni har lyssnat, stöttat och sponsrat oss sedan starten 2016 och det är vi såklart väldigt tacksamma för. Om du också funderar på att sponsra men inte riktigt kommit till skott så är det ett perfekt läge nu. För på patreon.com/palmemordet kan du numera donera direkt i svenska kronor, utan krångliga omräkningar från dollar. Som sponsor får du lite mer av podden, som undersökningar, klipp och annat. Om du trots detta tycker att Patreon inte är för dig, så går det bra att stötta oss på andra sätt. Dessa hittar du i avsnittsbeskrivningen. Det ni kommer att få höra idag är ett ganska personligt avsnitt. Och anledningen till det är att vi ska prata om den person som fick in mig i podden hösten 2017. Ett förtroende som jag gjort mitt bästa för att förvalta genom de cirka 200 avsnitt som förflutit sedan dess. Vi ska nämligen prata om Anders Leopold. För bara någon vecka sedan när det här spelas in nåddes vi av beskedet att Anders hastigt gått bort på Kanarieön Teneriffa. Vanligtvis var det vinterhalvåren som tillbringades där medan somrarna fördrevs i Sverige men framförallt Norge. Men med tanke på coronapandemin och Anders respektingivande ålder vid tillfället för den var resan till sitt nya hemland Norge inte att tänka på. För Anders hade lång erfarenhet både av livet och av yrket som journalist. När han gick bort var han 84 år och fram till sin död var han en aktiv författare och debattör. Vi kommer till det senare. Men vem var egentligen Anders och hur kom det sig att han kände till så mycket om Palmemordet? Det här fick vi veta mer om i den intervju som jag gjorde med honom. Men för nytillkomna lyssnare får ni några klipp därifrån i det här avsnittet. Och som ni märker har ljudkvaliteten förbättrats avsevärt sedan de här klippen spelades in, alltså 2017. Faktum är att det näst mest sorgliga efter Anders Leopolds död var att höra hur osäker jag lät då och hur lite vi kunde göra åt ljudet. Men nog om det. Så här säger alltså Anders Leopold om sig själv.
Jag heter Anders Leopold och med familjenamnet Elmqvist faktiskt. Och jag har jobbat 13 år på Aftonbladet och 20 år på Expressen och jag har skrivit 10 böcker så att jag har ägnat mig rätt mycket åt skrivandet. Och jag kan väl säga att några av böckerna är med direkt anknytning till Olof Palme och mordet. Jag kände ju Olof Palme väldigt väl. Jag träffade ju honom i olika sammanhang när han var ute och första majtalade och liknande grejer. Och redan på 60-talet när jag jobbade med, där han var kommunikationsminister hette det väl tror jag, så gjorde jag ett jättehistoria om skandalresorna utomlands och folk som blev strandsatta och liknande. Och Olof Palme var då den som skulle ta ansvaret för det. Och mycket riktigt, när vi hade publicerat ett antal stora artiklar under en veckas tid, så sa han till mig att han skulle ta hit på riksdagen att de snabbt skaffade en resebyrålag som alltså förhindrade de här grejerna, vilket också genomgick. Den kom då året efter vi hade skrivit om det här. Och resebyrålagen var den sån att alla de här bolagarna som skulle ha resor, de var tvungna att betala in en garantisumma som motsvarade omsättningen från året innan till exempel. Och då följer de här skurkarna bort, alla de som gick i konkurs och sånt. Så där hade Olof och jag kontakt ganska mycket. Och sen fortsatte den kontakten lite i olika sammanhang. Så att vi var privat, träffades vi, han och jag och några stycken av de andra killarna. Så vi kallades, vi var i den grå zonen kring Palme och drack konjak.
Hur var han som person? Hur var ditt intryck av Olof Palme?
Mycket trevlig. En helt annan människa än vad allmänheten har sett. Som bara fått lära känna honom via talarstolar och annat. Hans aggressivitet och allting. Men han var ju en mycket känslosam person. Och framförallt fäste han sig vid andra människor väldigt mycket. Som vanliga människor som man lärde känna. Som man träffade, de dök alltid upp på hans första majtal och liknande. Och han kommer ihåg namnen, han var väldigt noga med sina kontakter. Men han var noga med sitt umgänge på det sättet.
Men hur kom det sig att jag uppmärksammade honom? Och dessutom innan jag visste att jag skulle kunna bidra till podden Palmemordet? För att berätta om det ska jag ta er med på en resa jag gjorde 2017. En resa som kanske också förklarar varför jag valt att ägna ett helt avsnitt åt Anders. Och som jag sa tidigare, ni får ursäkta om det här blir ett lite mer personligt avsnitt än vanligt. Men det är nödvändigt för att förstå varför både jag och Palme intresserade i övrigt har den här mannen att tacka för så mycket. I början av 2017 bodde jag i Skåne med hustru och två barn. Vi hade flyttat ner från Blekinge på grund av bättre jobbmöjligheter och blev fast förankrade i den skånska myllan med åren. Jag kom också att jobba på TV4 där och skaffade mig en viktig journalistisk erfarenhet. Men nu saknade vi Blekinge och bestämde oss för att flytta tillbaka. Kanske var det ett desperat försök att återigen få styr på ett äktenskap som sedan ett tag blivit mer och mer infekterat och där båda parter var mer och mer trötta, både på grund av vardagen som småbarnsföräldrar, men säkert även på varandra. Det tog bara ytterligare några månader tills äktenskapet gick i kras. Jag var nyskild och hade inga ekonomiska möjligheter att behålla huset. Så våren och sommaren tillbringades på föräldrarnas lantställe i väntan på en lägenhet. Under tiden funderade jag allt mer på vad jag egentligen ville i livet. För helt plötsligt hade jag tid till saker, kändes det som. Tid att göra något nytt, att bygga ett eget och självständigt liv. Jag hade fått upp ögonen för Palmemordet på 90-talet och intresserat följt utvecklingen. Från 2016 hade jag också lyssnat på Dans podd i ämnet utan att tänka närmare på eventuella samarbeten. Men som journalist hade jag alltid hört att man ska gräva där man står. Och jag stod ju i Blekinge, inte långt ifrån den ort där en av de misstänkta för Palmemordet bodde. Tanken var inledningsvis att göra en dokumentärserie om Gunnarsson, att sälja in till den som var intresserad. Kanske radion, kanske tidningarna. Planerna hade inte fastare form än så. Men vem kunde veta mer om Gunnarsson? Börje Wingren såklart, men han var ju avliden. Jag kände mig inte heller mogen att kontakta Gunnarssons familj med tanke på att jag bara var i början av min utredning. Istället snubblade jag över en bok som hette Jag sköt Olof Palme och som var skriven av en viss Anders Leopold. Praktiskt nog visade det sig att Leopold, född som Anders Leopold Elmqvist, ska ha bott i Eringsboda i grannkommunen. Perfekt, det var ju verkligen att gräva där man stod. Här gjorde jag mitt första misstag. För jag kollade inte upp att Anders verkligen bodde kvar i Blekinge. Det gjorde han inte. Istället var hans nya hemvist södra Norge. Men han var mycket trevlig och tillmötesgående och kunde absolut tänka sig att ställa upp på en intervju. Vid det här laget kände jag att jag inte hade något att förlora. Jag behövde semester efter en uppslitande skilsmässa och jag ville verkligen veta mer om Gunnarsson. Jag tackade ja och resan bokades till några veckor senare. Nu fanns det bara ett orosmoln på himlen. Programledaren för min favoritpodd, gissa vilken, gick igenom en liknande situation som jag själv och skulle dessutom flytta. Han visste inte vid det tillfället om han skulle ha tid, ork och energi att fortsätta släppa ett avsnitt i veckan. Det var i den vevan jag kontaktade Dan och erbjöd honom mina kommande avsnitt med Anders Leopold för att han skulle kunna hålla den utlovade utgivningstakten. Som ni förstår accepterade Dan och tydligen gjorde jag något rätt i och med att jag snart 5 år senare sitter och gör avsnitt för samma podd. Väl i Norge möttes jag av en mycket trevlig, solbränd och grånad man som släpade på 2 resväskor. Jag blev lite förvånad i och med att vi sågs i hans hemstad, men lät saken bero. Innan resan hade jag bett Leopold ta med sig någon pärm eller liknande av det beryktade material som han fått ta över av Börje Wingren. Men 2 resväskor verkade lite onödigt för ändamålet. Det visade sig att Anders tagit med sig allt det material som han hade om mordet. I alla fall allt som fanns i hemmet i Norge. De 2 resväskorna fick genast sin förklaring. Men för att vi ska förstå varför Leopold hade det här materialet måste vi backa bandet lite och se på vad som hände mot slutet av utredningen av Viktor Gunnarsson. Så här förklarar Anders det.
Jag fick tillgång till hela Börje Wingrens utredningsmaterial med Viktor Gunnarsson. Och det innehåller då 30 timmars förhör, bandade förhör. Och det innehåller 200 vittnesmål som är riktade mot Gunnarsson. Också. Det här materialet hade Wingren tagit fram och presenterade tillsammans med en kollega för att få honom häktad. Och då säger Svensson till honom att han ska skriva en häktningspromemoria, och den har jag för övrigt. Och han skriver och bara under natten, alltså satt Börje upp hela natten och skrev en häktningspromemoria till chefsåklagaren som han skulle läsa. Och som han bara läste några sidor om när han kommer fram till det här avsnittet som handlar om ID och att de hade visat ett foto, då läser han inte längre. Och släpper alltihopa. Och det är ju helt fullständigt vansinnigt. Alltså. Och i det läget så blev ju Wingren galen alltså, i stort sett. Och tyckte att det här var för jävligt. Och det tyckte Arne UL också. Och de kombinationerna ledde fram till att Wingren sa att jag fortsätter inte med det här för det. Och han ingick ju inte i Palmegruppen utan han var ju med på våldsroten. Va? Men han var ju ändå förhörsledare. Och det avslutade han ju så långt. Så att Så när han drog därifrån så tog han med sig sitt hela material och han kopierade en del och en del hade han färdigt. De pärmarna är original som jag har här från hans utredning. Och vi höll på ett helt år och läste, träffades med jämna mellanrum, gick igenom bit för bit, både förhör och annat och satte upp lite olika varianter. Men hela tiden koncentrerade på att det var Gunnar som besökte. Annars blir det förvirrat alltihopa. Och jag fick ju alla de här förhören med honom. Det räcker ju nästan.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mer om Börje Wingren hittar ni såklart i avsnitten om honom. Men Anders har ju ändå pratat med honom och de har skrivit böcker tillsammans. Jag tänkte att han säkert visste mer om den i medias ögon ganska kontroversiella förhörsledaren. Och visst var det så.
Jo, det första var så här, när Börje Wingren utsåg förhörsledare så var det någon som spred rykten om att han hade tidigare, att det här var en farlig polis, för han hade tidigare satt dit någon stor bandit genom att fejka bevisen eller något liknande. Och därför tog man inte det på allvar från början. Så att det var egentligen, jag var ju den enda journalist som tog kontakt med Börje personligen. Sen har ju de skrivit böcker och det har skrivits tidningar, artiklar om sådana som inte har pratat med Börje. Eller då, vid den tidpunkten. Och det visade sig sen att det var ju nedlagt. Det fanns ingenting som bevisade att han hade gjort något liknande. För man ville antyda att han då skulle plocka undan Victor Gunnarsson och att han gick upp i hans cell, vilket Gunnarsson själv skriver sin påhittade bok om Palmemordet. Och du vet, det var ju helt otänkbart alltså. Så att jag tog ju kontakt med Gunnar Falk som då blev utsedd till försvarare. Och även efter förhören. Och han sa att det fanns ingenting att invända mot. Det var helt professionellt.
Och som du känner honom, skulle han kunna göra det som det påstods? Att det inte kunde bevisas i en sak, men du som har pratat med honom och känner honom som person, skulle han kunna göra
Nej,
något
sånt? Nej, det tror jag inte. Nej, han var polis ända ute i fingerspetsarna. Och han fick ju ett av de största brottsmålen i Sverige med den där stora knark- och mord- och kidnappningshistorien med den här gangsten T.A. kan vi kalla honom då. Som sedan begick självmord förresten. Han drev den utredningen på ett sådant sätt så att till exempel min kollega Börje Hed på Aftonbladet som var deras skribent, han skrev att det här, han hade ju gått igenom de förhören och han skrev att det här är så skickligt gjort så att det här skulle de använda på polishögskolan för att som exempel på hur man ska bedriva förhör med storbrottslingar så att säga. Och du vet, jag ser ju protokollen där, du kan ju läsa själv. Han gör ju paus och han vänder sig till Gunnar Falk och säger till honom, vill du att vi tar en paus och vill du prata med honom själv? Och så han får ta ställning till det här. Han är ju hela tiden öppen och är ju väldigt positiv. Men han är ju helt övertygad om att han har sin man, vet du. Så att det skiner ju igenom så småningom att han Det är ju lite tuffare och tuffare i frågeställningarna. Men Gunnarsson svänger, han är totalt vilsen alltså. Han bara hittar på en massa underliga grejer och hans beskrivningar av olika saker är ju häpnadsväckande.
Så här satt jag nu med en mycket kunnig, generös och trevlig karl som dessutom hade med sig någon slags helig gral för palmenördar. 15 pärmar omaskat material gällande bland annat Gunnarsson. Efter den första av 2 dagars intervjuer frågade jag försynt om jag fick använda mig av materialet i researchen för podden. Det visade sig gå utmärkt. De kommande 2 dygnen satt jag och fotograferade av dokument på natten och intervjuade Anders på dagarna. Hade jag vetat att vi skulle få tillgång till allt detta hade jag såklart tagit med en scanner, men ställd inför faktum fick jag improvisera. Dagarna med Anders var som att ösa ur en aldrig sinande brunn av kunskap om Palme som person, om mordet och såklart om Viktor Gunnarsson. Av de många, många avsnitt som jag senare gjorde i ämnet låg de här intervjuerna och dokumenten till grund för nästan allt. Och Anders hade ju till och med pratat med Gunnarsson, vilket han berättade för mig i Norge.
Jag ringde honom och pratade med honom i telefon och jag berättade för honom att jag var intresserad av att skriva en bok om Palmemordet och framförallt hans roll. Och detta var efter han hade blivit friad eller släppt då. Men då sa han, nej det håller jag på med själv. Vilket han också gjorde. Och det manuskriptet skickade han till Bonniers. Det är 250 handskrivna sidor. Och refuserades utan vidare. Han var ju min kollega som jobbade med det här materialet på Bonniers. Han sa att det var ju en galning. Alltså. Och jag sa, just det, en galning självklart. Annars hade han väl inte gjort det nu. Det ledde till att jag fick manifestet, en kopia på det. Och det manifestet kombinerat med det utredningsmaterial som jag sedan övertog från Börje Wingren. Som har fått den kombinationen har fått mig till att dra den slutsatsen att det var faktiskt Viktor Gunnarsson som sköt Olof Palme.
Det här var alltså min inkörsport till podden Palmemordet. Och mycket av det jag idag gör kan jag tacka Anders Leopold för. För som journalist på alla de stora kvällstidningarna under åtskilliga år kom han självklart att skaffa en otrolig erfarenhet och kunskap i ämnet journalistik. Och mycket av det vi pratade om även efter intervjuerna har jag tagit med mig senare i livet. Han lyckades bland annat samla på sig imponerande 13 år på Aftonbladet och hela 20 år på Expressen. Efter sin aktiva tid som tidningsmövel kom Anders att lägga allt mer tid på hemsidan Leopold Report som granskade Palmemordet ur många olika vinklar, även om tyngdpunkten såklart låg på Viktor Gunnarsson och internationella konspirationer. För Anders teori var att Sydafrika och eventuellt CIA skulle kunna ha använt sig av Gunnarsson för att utföra mordet. Det här hör ni mycket mer om i de ursprungliga avsnitten. Anders Leopold blev alltså någon form av privatspanare, ett begrepp han faktiskt inte hade något emot.
Jo, det blev vi var en grupp faktiskt som hade kontakt med varandra i Stockholm och träffades under tillfällen och diskuterade Palmemordet. Och å andra sidan så blev vi ju också kallade privatspanare och jag lägger inget negativt i det. Det spaningsarbetet vi arbetade med då, det låg ju utanför polisens verksamhet och det är klart att det är ett privat spanande. Men i mitt fall så har jag ju jag är ju journalist och arbetar journalistiskt med allt detta. Och det material jag har tagit fram och arbetat med, det är ju ett researchmaterial alltså som jag inte tycker att de här privatspanarna ägnar sig åt. Utan där var det nog lite mer spekulationer och tankegångar och vad som kan ha inträffat.
Hemsidan Leopold Report finns kvar än idag, om än med en layout som minner om svunna tider. Men låt inte det avskräcka er. Materialet som finns där är verkligen värt att gå igenom. Anders Leopold hade ett omvittnat stort hjärta och var mycket generös med sin tid och kunskap i de ämnen han brann för. I intervjun med honom märkte jag detta även när han berättade om L.C. Underwood, den man som dömdes för mordet på Gunnarsson, men som själv hävdade att han var oskyldig.
Han blev dömd till livstidsfängelse och 33 år eller vad det är. Och jag har haft kontakt med honom i 5-6 år under olika omständigheter. Och han hävdar ju sin oskuld fullständigt och han har försett mig med förfärlig massa material där vi alltså ser det han själv säger, att det var en konstruktion alltihop, och att han, man hade bland annat lagt ut hårstrån från Gunnarssons huvud i hans bil. De hårstråna fanns inte i bagageluckan när man gjorde de första undersökningarna. Men efter en tid som hade gått så låg de där plötsligt på mattan där. Och det är i sin kombination att Underwood menar att det var planterade bevis. Och han har försökt få resning i många olika omgångar, men det har inte lyckats. Men jag hävdar att det är ett justitiemord, så han är oskyldig.
Vad skulle poängen vara med att en sen tidigare dömd brottsling får gå fri och att man istället sätter dit då, om vi säger så, en polisman för det?
Ja, det är svårt att säga det, va? Men eftersom man var tillsammans med Underwoods före detta fästmö, men det var ju slut mellan dem. Va? Men Underwood var känd för att vara en svartsjuk person, som väldigt svartsjuk för övrigt, och det gör väl då att man skapar ett motiv att han skulle ha, att han helt enkelt hämnades på det viset. Men det finns så många detaljer i det där som visar att det inte, att det är helt orimligt att Andor skulle ha begått brottet. Utan de här gubbarna som berättade om det i Fyllan och Villan påstås det ett tag, det var de som gjorde det. Men sen försvann de. Och var tog de vägen alltså?
Anders Leopold var också en flitig författare och skrev ett antal böcker om Palmemordet, men även om så skilda ämnen som fiske och det paranormala. Man kan tycka att det är underligt att en man som ägnat stora delar av sitt liv till att verka i sanningens och faktans tjänst skrev om något som många anser var den direkta motsatsen, alltså det paranormala. Men genom en personlig vän hittade Anders något som skulle kunna betecknas som bevis, eller i alla fall indicier, på att det finns en dimension som vi inte kan se eller förstå. Det här fenomenet kallas EVP, eller Electronic Voice Phenomena. Ni som har sett program som Spökjakt med Jocke och Jonna, eller som kanske följer spökjägarna Laxtons äventyr på YouTube, vet säkerligen vad det här är. Det här fenomenet är helt enkelt ljud som uppstått på en inspelning, medvetet eller omedvetet, och som tros bestå av röster från de döda. Det här är givetvis kontroversiellt, minst sagt, men Anders skrev ändå en bok på ämnet. Och anledningen till detta hette Friedrich Jürgensson. Friedrich föddes 1903 i det som idag är Ukraina. Han kom senare till Sverige och bodde och verkade här. Under 1950-talet fick han förnimmelser eller upplevelser som han påstod var från andra sidan. Bland annat köpte han en bandspelare för att spela in sånger, men återuppspelningen stördes enligt uppgift av okända röster som inte kunde förklaras av varken honom själv eller inspelningsteknikerna. På 1960-talet fick han, enligt egen uppgift, in en hälsning från sin döda hustru när han egentligen skulle spela in fågelkvitter. Det här blev starten på en lång karriär som någon slags paranormal utredare med de elektroniska röstfenomenen EVP som främsta inriktning. Anders Leopold kom under årens gång att bli god vän med Friedrich, och i samband med att Leopold skrev boken Min vän på andra sidan fick han själv ett slags röstmeddelande från sin första hustru som redan vid den tiden var avliden. Som sagt, jag vet att ämnet är kontroversiellt och de inspelningar som gjorts har såklart kritiserats hårt av oberoende undersökare. Jag är själv väldigt skeptisk till spökfenomen, vilket säkert ligger i sakens natur med tanke på vad jag jobbar med. För i poddarna vill vi ju att allt vi säger ska vara korrekt och gå att bevisa. Men något hände faktiskt som fick mig att börja tvivla på mina tvivel, så att säga. Är det ren slump eller något annat? Vad tror ni? Hur som helst, strax efter att Anders gått bort fick jag reda på detta av en bekant med samma intresse för Palmemordet som jag. Då hade jag i princip inte hört något av eller om Leopold på säkert 2 år. Nyheten var inte oväntad med tanke på hans ålder, men inte mindre sorglig för det. Dagen efter åkte jag och min bättre hälft på semester i Göteborg. På hemvägen gjordes ett stopp på ett paranormalt museum drivet av Laxton Ghost Sweden. Här ska tilläggas att detta var på damens förslag och att jag var klart skeptiskt inställd. Besöket var trevligt, men medan mitt sällskap pratade med ägarna kikade jag mig runt i den lilla butik som utgjorde entré till själva museidelen. Min blick fastnade på ett bekant ansikte och jag vet inte om det var platsen som gjorde det, men kalla kårar spred sig över min kropp. Där stod nämligen min vän på andra sidan av Anders Leopold. Först alltså ingen kontakt på 2 år och nu har jag hört om honom 2 gånger på 2 dagar, varav en gång bokstavligen från andra sidan, om än via en bok. Jag kan inte riktigt förklara vad det var som kändes så märkligt eller överväldigande med detta. Men att stöta på en person ur ett helt annat sammanhang, på en plats där man normalt inte vistas, var säkert en del av det. Bokens ämne, som passade så bra in med tanke på att Anders precis lämnat oss, gav såklart det hela en extra dimension. Dessutom visade det sig att ägarna nyligen fått böckerna och att dessa hamnat på hyllan just samma dag som Anders Leopold dog. Jag tyckte att det var lite för mycket av ett sammanträffande, men samtidigt är jag som sagt skeptisk. Saker och ting blev än mer komplicerade för min faktainriktade hjärna när jag strax efter kollade Facebook och där hade ett meddelande från en person som tyckte att det var viktigt att Leopolds material från boken Min vän på andra sidan bevarades. Jag tror inte på spöken, men inte heller på slumpen. Det enda jag kan konstatera är att Anders verkligen gick in för att lösa det som andra såg som okänt, oavsett om det gällde Palmemordet eller det paranormala. Men om det nu, mot logiskt tänkande, skulle vara Anders som på detta fyndiga sätt ville skicka en hälsning från andra sidan, så vill jag bara säga: Anders, jag hör dig och jag beundrar allt arbete du lagt ner på Palmemordet och andra ämnen. Och trots att vi inte hade möjligheten att träffas mer än en gång, så är jag helt ärlig när jag säger att jag redan saknar dig. Hur minns du Anders Leopold? Finns det något speciellt i hans efterforskningar som du intresserat dig för? Gå gärna in och skriv av dig på facebook.com/palmemordet. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet, som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt, besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, små bokstäver. Stort tack till Anders Leopold för allt han gjort för oss palmenördar. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på den Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.